Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej alla Sektpodd-lyssnare. Ännu ett avsnitt med Sektpodden. Jag heter Emma Genbäck, för detta Knutby-medlem, Knutby-pastor i den sekten. Och numera poddutövare tillsammans med dig, Rigmor.
Och jag heter Rigmor Robert. Jag är läkare. Jag är psykoterapeut och analytiker. Mm.
Och jag har idag mina erfarenheter och jag är även sjuksköterska och jobbat en hel del inom psykiatrin. Vi har fått en hel del frågor som vi får regelbundet hela tiden. Och idag har vi valt att ta upp lite lyssnarfrågor. Ska vi bara gå rakt, slänga oss rakt ut i mejlfloden?
Ja, det gör vi.
Ja. Jag har fått en jätteintressant fråga från en kvinna som skriver så här. Många sekter och sektledare följer samma mönster, det vill säga isolerar sina medlemmar och får dem att klippa band med vänner och familj. Håller de sysselsatta hela tiden så att de inte hinner tänka på annat? Påverkar deras sömn så att de får för lite av den? Och många verkar även hålla på med viktkontroll av sina medlemmar. Allt för att bryta ner sina medlemmar. Hur kommer det sig att många sektledare går tillväga på detta sätt, på samma sätt? Är det bara något som sker på grund av att de har liknande personlighet? Eller finns det en, inom citationstecken, ond plan från början? Där det till exempel har läst sig till hur de ska göra för att skapa hängivna medlemmar och en sekt. Att de vet att sömnbrist, klippa band och så vidare är ett framgångsrecept. Så när sektledaren till exempel drar igång sitt företag finns hela tiden målbilden att skapa en sekt med totalt hängivna och hjärntvättade medlemmar. Eller blir det alltid oftast bara slutprodukten av en sådan persons personlighet, personlighetsstörning? Frågetecken. Ja, Rigmor. Vad säger vi om det här?
Ja, jag säger ju att det är sällan någon tänker sig att jag ska starta en sekt. Nej. Och bryta ner mina medmänniskor. Mm. Utan det här är en så bra fråga, för det är ju så slående hur likt det blir in i en sekt. Mm. Men alltså det börjar ju med att det börjar kanske inte ens en gång med att någon har en personlighetsstörning, utan det här gamla uttrycket att makten korrumperar, det gäller verkligen i sektledningen. Så att oftast börjar det med övertygelsen om att man har sett något som man reagerar emot i samhället, i religionen, i idrott, i vilken liksom socialt sammanhang som helst egentligen, affärsvärlden, och så vill man göra någonting bättre och så startar man den här gruppen, och någon blir, som i mänskliga sammanhang och för den delen bland sociala djur, flockdjur också, någon tar ledningen. Och ibland så blir det här någon, liksom en förändring till det bättre inom en grupp. Men blir det sektlikt så börjar det att förfalla. Och då förfaller det efter det här mönstret som vår lyssnare så fint definierar, tänker jag. Så att om vi tar hennes frågor, isolerar sina medlemmar. Jo, men om du ska starta något nytt, en förnyelse, och så har du kvar dina vänner och dina föräldrar och syskon och har kontakt med dem, så liksom de är inte med på det här. De vill ju ha samma kontakt med dig som tidigare. Så det är bättre då att du inte har så mycket kontakt med dem, utan att du känner att du är med i den här nya rörelsen.
Mm. Ja, och jag, det här som hon räknar upp, den här lyssnaren, det känner jag igen jätteväl ifrån min erfarenhet.
Mm.
Och just det här med att för det var någonting som jag, om jag går tillbaka till min egen erfarenhet av Knutby, så användes det ju som ett argument för att liksom, som du säger, skapa en liksom en tät grupp. Vi skulle liksom bygga vårat team, som vi då kallade det, som skulle då jobba i församlingen, och vi hade ju liksom planer på att jobba i andra församlingar och ut, och då skulle vi liksom skapa våran grupp stark för att liksom kunna gå vidare. Och då var det bra att kanske ha lite mindre kontakt med omvärlden ett tag, ungefär. Så, det var ju där det började, och det tror jag är ganska klassiskt för...
Jag tänkte på det här med att man blir isolerad från familjemedlemmar. Var det så att i er församling, det här är en retorisk fråga, för jag vet inte svaret, att det hände att syskon gick med i gruppen, till och med föräldrar gick med i Knutby Philadelphia?
Du menar till en befintlig medlem?
Ja.
Ja. Det var ju fler, det kunde vara ju syskon, föräldrar, precis som du säger, som följde efter.
Ja.
Vänner också för den delen. Jag hade ju vänner som följde mig faktiskt dit.
Mm. Så att man skapar en gräns där ni får rekrytera de som står er nära, och då får man behålla relationen till vännerna eller
anhöriga. Blir man en del av gruppen, då får man ju vara med, för då har man ju samma mål och samma liksom, man är positivt inställd också, så då blir det inte ett hinder.
Nej.
Framförallt om och jag ska, det var ju lite olika hur mycket kontakt, om jag ska gå till Knutby, och det berodde ju väldigt mycket på hur kritisk eller hur icke-kritisk man var, naturligtvis. Var man väldigt kritisk så kapades ju banden tidigare och mer tydligt.
Man, vilken är man där?
Då tänker jag på föräldrar och syskon som fanns utanför, alltså släkten, familjen som fanns utanför gruppen. Mm. Om de var kritiska så blev ju den liksom avståndstagandet tydligare mot de som kanske inte var lika tydligt kritiska.
Mm.
Och det kan ju ha såna olika orsaker beroende på hur nära du stod ledningen eller hur långt ifrån du var också, beroende på hur tydligt det där blev. Liksom. Mm. Så att där har man ju säkert lite olika upplevelser. Men,
det här att man i sekten ska jobba så mycket och hållas sysselsatt. Jag tänker det var någon slags städmani, känns det ju som. Där de som var underlydande skulle städa åt de som var högre i Knutby-sekten, och de som skulle ha renoverade hus, så skulle de som var...
Ja, det var ju inte bara städmani skulle jag säga, utan det var ju en allmän att liksom hela tiden arbeta för att saker och ting skulle liksom bli bättre, och man skulle ha ordning, och det skulle vara liksom, liksom någon slags syfte av att vi skapade en bättre värld, skulle jag säga. Och det handlade dels om att man hjälpte, men det handlade inte, vi talade inte som att vi arbetade, utan man hjälpte varandra. Och det lät, och jag kommer ihåg att många tyckte att det var väldigt positivt, alltså människor runt omkring, att vi hjälpte varandra, vi skulle någon göra ordning trädgården, då kunde det komma ett helt gäng och hjälpa till att göra ordning trädgården. Mm. Och det kan ju låta positivt, men det här tog ju över mer och mer och blev ju... Man blir verkligen till slut sysselsatt hela tiden. Mm. Alltså då talar inte jag om att man jobbar några timmar på kvällen när man kommer hem, utan det var från det att man kommer hem från jobbet så jobbar man hela kvällen och kanske en bit in på natten, många.
Mm.
För att sen upp till sitt jobb, och sen hade du inte ett jobb, då fick du vara igång. Och det här fanns ju olika saker. Och det gjorde ju att man till slut inte orkar tänka eller orkar ifrågasätta.
Nej. Och säga, och jag tror inte att det där är en uttänkt strategi från vilken sekt som helst. Utan jag tror att man kommer på, man känner på sig. Det här är liksom allmänmänskliga sociala beteendemönster som tar över. Mm. Så nej, men det är inte bra att de ligger hemma och sover på morgonen eller på helgen. Eller, men då kan vi använda deras energi till något positivt istället. Och sen rullar det här på. Medan ofta är det ju så att säckledningen, de kan få sova längre på morgnarna. Mm. Var det så att se?
Ja, ja, det fanns det väl säkert de som gjorde. Men ja, jag vet inte. De allra högst upp möjligtvis. Men jag tror att de flesta jobbade ganska stenhårt faktiskt. Förutom de allra, allra högst upp i toppen. Ja. Men jag tänker också på är just där att dels det här med att man kapar banden och dels att man jobbar hårt. Det som du säger, jag tror inte heller att det är något som är uttänkt. Men nej, i efterhand så kan jag ju se att det fanns en rädsla för att om man lämnade gruppen och hade liksom umgänge med andra utanför, så kunde de ge en annan infallsvinkel och andra tankar som kunde skapa splittring i den gruppen. Så det tror jag fanns, fast inte uttänkt, men det fanns en sån rädsla. Och jag tror också att det som orsakade att vi var sysselsatta hela tiden, tror jag också handlade om en rädsla för att det skulle liksom bildas grupper i gruppen som hade åsikter eller så vidare. Och håller man folk sysselsatta, då orkar man inte. Utan då liksom...
Jag kan känna igen det från jungianerna i Schweiz. Jag tillhörde ju en grupp som också var i ett annat land. Mm. Men där var det ju också en organisation på en högre intellektuell nivå. Och då var det ju så att Jung, han hade till exempel, hans pappa var präst och hans morbröder var teologer. Och de kritiserade ju honom, så att han var ju på kant med teologerna. Och man kan säga att han ansåg sig vara religionspsykolog och ha en kristen förankring, för han var ju bibelkunnig. Men han var ju gnostiker, skulle man kunna säga. Han hade uppenbarelsekunskap och så vidare. Och då skulle ju vi också tycka att teologer och präster, det var ett misstänkt släkte.
Där känner jag igen. Ja.
Ja. Och då hade jag ju kontakt med präster och teologer. Och då blev det så att jag fick ha de här kontakterna på villkor att jag skulle försöka värva dem och göra om dem till jungianer. Och så var det likadant att Jung var ju hade blivit ovän med Freud och kritiserad av psykoanalytikerna. Och jag hade ju kontakt med både psykiatriker, han var också på kant, han fick ju sparken ifrån universitetskliniken.
Just det.
Burkhölzli där i Zürich, och då skulle vi också vara skeptiska emot vanliga läkare, men jag var ju en läkare och de försökte ett tag att jag borde bli en homeopat istället. Jag skulle liksom gå över till någon slags allmän alternativrörelse. Men då var det återigen det där att ja, men om jag kunde värva de här personerna som liksom tillhörde andra sidan, då kunde det vara. Men jag var ju alltid liksom den här gränsgångaren. Det var ju alltid lite suspekt med vad jag hade för mig egentligen hemma i Sverige.
Men det där kan jag ju känna igen också, att relationer var okej så länge de gagnade sekten. Så länge de ändå hade någonting att erbjuda i förlängningen, framförallt till den som var högst upp.
Men nu kommer lögnerna. Alltså man fick ju inte avslöja hemligheterna.
Ja, du menar så.
Jag menar när Peter hade, din man Peter Genbeck hade sagt att nu har Rigmor ljugit på oss igen och ljugit. Mm. Och sen när han tog kontakt med mig och sa jag stod för lögnen när du kom med sanningen, men jag trodde jag gjorde rätt. Mm. Alltså att det var ju likadant med jungianerna. Om jag nu hade kontakt med prästerna och psykoanalytikerna och läkarkollegorna, så fick jag liksom inte berätta det här som jag undan för undan uppdagade och tog avstånd ifrån.
Ja, just det.
För och det var väl likadant för er? Ja. Så länge det gagnade, men det fick inte läcka ut hemligheter.
Nej, 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 nej. Och man blir expert på att cover up, eller vad man säger. Alltså att till slut blir man ju så van vid att man lever i ett liksom en dubbelhet gentemot omvärlden, därför att det finns saker som... Och det där är också så otroligt otäckt. För vi pratade om det i förra programmet, just det här med när man faktiskt ser sprickor och man ser det som inte stämmer, och ändå så går man vidare och man försöker att skila över det eller liksom lappa ihop det och har liksom, hittar olika anledningar till varför det är så, men ändå okej. Och då tappar jag tråden.
Varför när man lappar över, spacklar över sprickorna, som du sa. Och min enkla förklaring är att det är inte bara rädsla för ledningen, utan det är också lojaliteten. Att man är solidarisk med de andra i gruppen.
Mm.
Och att vi är sociala varelser på det. Att det kostar så mycket. Om du ska stå för det som är sant och det som är verkligt, så kommer det kosta dig tillhörigheten.
Mm. Ja, men det var det jag tänkte på när jag tappade tråden. Just det här att de här lögnerna som man lever i.
Ja.
När första gången man presenteras inför dem, så tycker man, eller i alla fall jag, så tycker man att det är jättejobbigt. Det här vill jag inte vara med om. Det här tycker jag känns fel.
Mm.
Man försöker och liksom värja sig för det in i det längsta, men till slut så hittar man argument för det och man blir övertygad. Och sen så småningom så blir man van vid det. När man lever i det tillräckligt länge.
Mm.
Och man avtrubbas i det här som samvetet, eller det här som det första reaktionen som faktiskt är den rätta. Det är också en sån sak som är en bra, tänker jag, regel att gå efter. Att den första reaktionen man har när någonting presenteras, jag tror man ska lyssna på det. För med tiden så vänjer man sig, det är ju så, med saker och ting, och så blir de normala. Och så var det ju, kan jag säga, för oss absolut, eller för mig, att det där som först kändes, man fick ont i magen och man ville inte vara med och det var jättejobbigt, och det var flera sådana saker vande man sig vid, och sen kändes det inte ont i magen längre.
Nej. Och det är ju ett exempel på den kognitiva normaliseringsprocessen. För om man jämför med i ett parförhållande där det förekommer misshandel, så brukar man säga det första slaget. Accepterar du det? Accepterar du ett slag andra gången? Ja. Så har du gått in i normaliseringsprocess, och här slår du liksom emot ditt klara tänkande, det förnuft som vi har fått.
Mm.
Och att samvetet, som du nämnde, till en början gällde det vi tycker tillsammans, allt det vi vet tillsammans, samvete.
Mm.
Men det flyttar över till det vi vet tillsammans i gruppen.
Just det.
Och då har man inte längre kontakt med den sakliga, det som är sant rent sakligt sett, utan man har gått över i den här parallellvärlden.
Nej, och jag tycker också det är intressant här, när du tar upp en kvinna som blir slagen, eller en man, men oftast en kvinna, när man har tagit emot första slaget och hur man sen anpassa sig, och också argumenten för varför det skedde, och det kanske var mitt fel, eller det gjorde så, eller så vidare. Nu när jag till exempel läser en roman eller läser en dokumentär eller hör om någon, jag kan känna igen så otroligt väl faktiskt en kvinna som blir slagen, den normaliseringsprocess som du pratar om, utifrån min egen upplevelse, även om jag inte blev slagen, så är det samma argument och samma sätt som man förvandlas på. Och jag kan även otäckt mycket förstå en kvinna som blir utsatt för både sexuella övergrepp och blir slagen i sina argument och varför man stannar.
Mm.
Det är rätt otäckt. Mm. Jag tror också att sådana kvinnor som har varit utsatta för det kan också förstå, tänker jag i alla fall, min situation. Alltså att vi kan förstå varandra fastän det är så olika saker, för att det är samma mekanismer. Och det är väl lite grann samma sak, tänker jag, om vi går tillbaka till sektledarmönstret. Att även där så går de igen samma mönster.
Ja, de vänjer sig vid att bli så aktade och ansedda och betrodda.
Mm.
Att de börjar tro på omgivningen. Jag vet att i Knutbysekten så brukade Åsa Walla och säga så, att nej, men jag trodde ju på dem. De trodde att jag var Kristi brud, och jag litade på deras omdöme. Så att det är liksom en återverkan, som någon sa, att det finns ingen sektledare utan följare.
Nej, så är det också.
Mm. Men Emily som sa, tror jag.
Ja, precis. Men om man Jag har en fråga utifrån den här frågan. Mm. Hon frågar om det är så att sektledare har en speciell personlighetsstörning möjligtvis då. Men så tänker jag så här, och då sa du att det behöver de inte ha, utan det kan vara men makt korrumperar. Men då tänker jag att många gånger så har vi ju som människor kanske en tendens att dra åt olika håll när det gäller personlighets, ja, jag vet inte om personlighetsstörning kanske då är liksom grovt uttryckt, men förstår du vad jag menar med att man kanske drar åt olika håll, man har liksom drag av olika.
Ja, men har vi inte ett lyssnarmail där man just frågar om personlighetsstörning, psykopati rent av hos,
ja,
kvinnor, eller?
Absolut, det har
vi. Ett sånt?
Ja, det har vi. För jag bara förföljer min fråga. Ja. Därför att det jag funderar på var om det är så att om man har ett drag så kanske det i en vanlig normal värld så blir det ingenting utav det. Men om man då hamnar i den här maktpositionen så utvecklas det här draget mer och mer och kanske till och med blir en personlighetsstörning fast det inte hade blivit det annars. Kan det vara så?
Men verkligen.
Ja.
Därför att vara en social varelse, och det är människosläktet, då är vi i interaktion med varann hela tiden. Och jag menar, barn är ganska, kan vara ganska stränga mot varann när de fostrar varandra. Och när du hamnar i en sektledarposition så tappar du hela återkopplingen. Du får bara möjliggörare.
Mm.
Och då är det lite grann, jag liknar ju maktmissbruket som sektledare. De är missbrukare, de är beroendesjuka av maktmissbruket. Och följarna är ansvariga möjliggörare. Så att det är den, man kan säga att de som följer med okritiskt, även när det drar snett, har ett ansvar. Och det gäller de vuxna.
Mm.
Och så är jag där igen vid min ständiga stötesten, att barnen hade inget val. Mm. Det finns ingen religionsfrihet, det finns ingen yttrandefrihet eller någonting som gäller dem.
Mm.
Och därför är det att de vuxna försöker att hålla hjärtat varmt och huvudet kallt. Mm. För det kokar mellan öronen när man blir medlem i en sekt. För man liksom låter sig ryckas med i den här första entusiasmen.
Mm.
Så att det är inte konstigt kanske att unga människor framförallt går med i en sekt. Eller att anhöriga som har en entusiastiskt syskon eller ett vuxet barn som är knutby, att man går med.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När man har gått med, tagit det steget, sen är det jobbigt om man vill ta steget tillbaka.
Mm. Ja, men absolut. Så är det. Det var väl därför jag visste så tidigt, instinktivt, att jag var fast.
Att du kände det, att du sörjde någonting så mycket så att du grät.
Mm. Precis. Men för att återgå till din fråga där om mejlet om kvinnliga psykopater, så absolut, vi har fått ett mejl från en. Hon beskriver sig själv som en olycklig mamma och farmor.
Mm-hmm.
Och beskriver att hennes sons exfru har vad hon då kallar för psykopatiska drag. Och hon beskriver henne och svårigheterna de har och sorgen som det här för med sig. Och då har hon en fråga som är, eller en fråga, det är mer en undran, att det är så, man pratar mycket om psykopater men sällan om kvinnliga psykopater. Utan oftast om manliga psykopater. Nu har ju vi pratat en hel del om kvinnliga sektledare utifrån att det har förekommit i Knutby. Men om man ska prata om kvinnliga psykopater, vad kan man säga? Finns det något speciellt att säga om dem? Eller?
Jag tycker det är jätteintressant att vi går in på det temat. Psykopati, det betyder ju bara att man har en empati, ett lidande i psyket.
Mm.
Men det är ingen sjukdom, utan det är konstitutionellt. Och
vad menas med konstitutionellt, om vi ska förklara det?
För ja, det är ett anlag som är, ofta är medfött eller som har uppstått under förhållanden som var svåra, som var så svåra att det här barnet har antagit beteenden, tänkesätt, känsloliv som gör att det barnet inte är, så att säga, inom normalgränserna, utan börjar bete sig antinormalt mot gruppen.
Just det.
Så att när man pratar om psykopati är ju ingen medicinsk eller psykiatrisk diagnos, utan det är en slags samlingsbegrepp, och det som det handlar om då, det är vad vi kallar på läkarspråk personlighetsstörning. Och personlighetsstörning är något annat än till exempel psykisk sjukdom. Man brukar definiera det som att det här är en långvarig och stabil annorlundhet hos den här personen. Det är någonting som medför lidande för personen själv eller för de närstående och de i omgivningen. Det kan vara arbetskamrater, det kan vara syskon och så vidare. Att det här är komplicerat. Och det är någonting som man ofta har sett tidigt i livet. Redan i skoltiden, redan i ungdomen. Att de här dragen fanns. Och det ska alltså vara då någonting som är, det ska vara en annorlundhet som är ett lidande för en själv eller för omgivningen, men som inte kan förklaras av att det är en, beror på en sjukdom eller en cerebral, alltså en skada i hjärnan eller en dysfunktion inne i hjärnan, utan det här, så att den här, och då kan det gälla både tänkesätt men framförallt känslolivet, och ofta har att göra med impulskontroll, behovskontroll. Men det har också att göra med när man säger att det är en antisocial, eller det är någonting hos den här personen som går emot samverkan, samliv med medmänniskor.
Mm.
Så handlar det också om en brist på medmänsklighet, en brist på hänsyn, och att man inte kan... Personen med den här psykopatiska då problematiken har svårt att hantera sociala situationer så att det känns okej för dem runt omkring.
Mm.
Och har svårt att hantera sina relationer så att de blir långvariga och givande för båda parter.
Mm. Men om man då pratar om just kvinnor som har de här personlighetsstörningarna, finns det någonting som utmärker just när det är kvinnor som får dem till skillnad från män?
Ja, faktiskt.
Mm.
Men jag vill säga att alla typer, vi pratar ju om narcissistisk personlighetsstörning, vi pratar om histrionisk personlighetsstörning, antisocial personlighetsstörning. Män och kvinnor kan ha alla de här störningarna.
Mm.
Men det är lite vanligare när det gäller kvinnor till exempel med psykopati, att det rör sig om det vi kallar en histrionisk personlighetsstörning.
Mm. Det är ett ord som du får förklara, tror jag.
Ja, lyssnare. Det är det som för 100 år sedan brukade kallas att man hade en hysterisk läggning till exempel.
Mm.
Och det, man har också haft en diagnos som där kvinnor har varit överrepresenterade som kallades borderline personlighetsstörning. Mm. Och nu har man ändrat beteckning till emotionellt instabil personlighetsstörning.
Mm.
Och det här är alltså inte, personlighetsstörningarna kan man inte se som att det är just det, eller just att samma person kan ofta ha fått olika diagnoser i olika perioder av livet, på olika kliniker, av olika läkare. Så att det är som ett moln där de här lite grann flyter över i varandra.
Mm. Men det kan jag säga som jobbar, har jobbat inom psykiatrin, att de där diagnoserna kan ju ändras lite grann. Ja. Över tid, som du säger.
Ja, bipolär, ja. Då blir det plötsligt, går man över till sjukdom mm. ifrån störning. Så det här, det flyter emellan varandra.
Mm. Ja, och det är inte så lätt diagnostiserat heller alla gånger. Utan ibland så kan man få en diagnos och sen så säger man att nej, men det är nog inte den diagnosen.
Nej.
Så det är, ja, det är inte så, så enkelt.
Men den då som är vanligare, där kvinnor är överrepresenterade, och just som jag tror är, det kan vara våran lyssnare här som är bekymrad över sin före detta svärdotters beteenden, att det kan röra sig om en histrionisk men med gränsande över till en narcissistisk personlighetsstörning. Men narcissismen har vi ju pratat rätt mycket om, så vi kanske ska, ska vi ta det här med det histrioniska?
Ja, precis. Vad är det som utmärker en histrionisk personlighetsstörning?
Ja, men jag var inne på det. Att det kallades för lite hysterisk. Och de här personerna, de har en tendens att vara lite teatraliska och liksom överdramatiska i sina beteenden. Och det här är lite lustigt då, därför att när man är teatralisk så är man lite som en diva, man vill dominera omgivningen, men samtidigt så är de här personerna väldigt lätt påverkade. Det kan tyckas som en motsägelse.
Men
det är väldigt tydligt alltså. Och sen brukar man säga att de har stora känsloutlevelser, men samtidigt är de flacka känslor. Det är som att känslorna inte riktigt går på djupet, men att det är väldigt mycket dramatik och instabilt, det rör sig hela tiden. Så de är också lätt påverkade på det viset att möter de någonting som väcker entusiasm så går de helt in i det. Möter de något som istället väcker vrede och svartsjuka eller något, så tar det över väldigt intensivt. Och de brukar tycka om, eller de är ofrivilligt, de knarkar uppmärksamhet, de är extremt bekräftelsebehövande. Och det har ju att göra med att man vill vara i centrum hela tiden. Så börjar du syssla med någonting annat så känner den här personen sig övergiven. Och då kan man ju säga, det är ju som att det ligger en låg självkänsla i detta. Att jag måste hela tiden få en återkoppling från er runt omkring. Att ni ser mig här och att ni bryr er om mig här. Och så det här är, man kan ju tycka att det låter som ett skämt. Men jag har ju alltså lyssnat på personer med den här problematiken som på fullt allvar har sagt, med stora, nästan tårade ögon, att människor är så själviska. De tänker på, tänker på sig själva. Det är bara jag som tänker på mig. Och då kan man tänka att det är en vuxen person. Men så det finns också ett infantilt drag, kan man säga.
Jag skulle faktiskt precis säga, när du pratar om det här så låter det som många gånger små barn uppför sig. Ja. Alltså det här med att man behöver bekräftelse och se mig och så vidare hela tiden.
Ja. Och det är det som är deras charm.
Ja.
Därför att det är det här lite barnsliga, de har nedsatt impulskontroll, de vill dominera, de vill att du ska tycka om eller reagera på dem hela tiden. Så att de är lite grann som en diva på scenen, fast i det vanliga livet.
Ja, men det här med att de är känslomässigt instabila, vad innebär det i praktiken? Hur ser det ut?
I verkligheten så ser det ut så här att de här personerna med histrionisk läggning, de liknar människor med narcissistisk personlighetsstörning i det att de är otroligt älskvärda och glada och tycker verkligen om kontakt med människor. Men, och då är det där, en liten motgång, ett ord av kritik, en besvikelse. Då är det som att den här charmiga, lite högflygande, liksom diva, karismatiska sidan, det bara faller ihop. Och så kan man se en riktigt otrevlig, elak, illasinnad, hämndlysten, och med de här raseriutbrotten som är så jobbiga. Och jag tänker att de här raseriutbrotten, de verkar nästan komma inte bara med de här anledningarna, utan alltså, de får de här jättedeppiga, jättearga och sen jättegulliga, jättetrevliga och så jättearga och rasande och inte liksom något samvetskval eller någon självbehärskning utan på ett väldigt infantilt sätt kan man tycka.
Jag tycker det är intressant att du säger det, för dels så känner jag igen det från egen erfarenhet av människor som har varit i min närhet.
Vad tänker du då?
Jag tänker från knutbetiden.
Du gör det.
Men också känner jag igen det utifrån de mejl vi faktiskt har fått där människor just skriver. Vi har ju fått flera mejl där människor beskriver kvinnor som har de här typen av drag. Och just det här kasten och växlingarna är ganska vanliga som de beskriver. För jag bara fråga en sån, för jag vet, jag tittade på ett program, det heter Renés brygga. Och då hade hon som gäst Marie Göransson och Helena Bergström, båda två skådespelare ju. Och då fick de, eller då pratade de just om hur en skådespelare är, om de är själviska, jag vet inte om de använder just det uttrycket, men ungefär. Och då sa hon Marie Göransson att jag tror att alla skådespelare har ett visst mått av självupptagenhet. Och så vidare. Och jag tänker, när du pratar om den här typen av personer, så låter det lite grann som en skådespelare måste ju ändå tycka om att vara i centrum. Kan man säga att skådespelare har de här dragen mer än andra?
Jag vet
kanske
inte.
En farlig fråga att ställa.
Ja, det vet jag. Jag känner ju inte så många skådespelare, men jag känner några stycken. Jag vill gärna komplettera det, därför att de som har starka histrioniska drag, de får problem i samarbetet. Och teater är verkligen ett samspel.
Ja, just det.
Och är det så att nej, jag kan inte komma, jag har ont i magen, eller jag tycker min mage är svullen, jag vill inte visa mig på scenen. Alltså börjar man att ställa in, det är som ett lagarbete där man bryter. Så att, men sant är ju naturligtvis att vill jag vara skådespelare, så dels tycker jag om att uttrycka rollernas känslor. Jag tycker om att spela Lars Norén, för att folk utlever så mycket i de pjäserna. Jag tycker Lars Noréns pjäser är ganska tråkiga, därför att det är så likt mitt yrkesarbete.
Ja. Jag känner igen för mycket.
Ja, verkligen. Det har med något undantag. Jag har sett faktiskt Skuggpojkarna, kommer jag ihåg. Den var jag imponerad av, för där kände jag igen saker på ett sätt som berikade mina erfarenheter. Men så jag ska ingen skugga över Lars Norén. Men alltså just det här att man får pröva på att leva ut starka känslor och att man blir sedd och betraktad. För det finns ingen skådespelare som inte vill ha publik. Många gånger brukar de ju säga att jag är egentligen ganska blyg privat. Men som sagt, jag är du divig, och det är klart, om du är en publikmagnet så kanske du kan få köra på det sättet. Men du blir inte omtyckt av laget, av teamet, av ensemblen, om du inte också kan anpassa dig och ibland acceptera en mindre roll och ibland kanske få en större roll. Och ja, det är en speciell värld, scenens värld.
Ja, kvinnliga psykopater.
Får jag försöka och ta fram lite fler drag. Ett speciellt drag hos kvinnor med histrionisk person, det är ju att de är sexuellt utmanande. Alltså de klär sig gärna utmanande och de beter sig erotiskt utmanande. Men här ligger en sån intressant paradox. Därför att de brukar säga till mig att men det är förspelet jag tycker om. Alltså själva samlaget och njutningen i det ömsesidiga närheten. Det är som att de inte riktigt kommer åt det. Och inte har så stort utbyte av det. Så att trots att de är flörtiga och inbjudande och konkurrensmässiga, rivaliserande med andra kvinnor, så blir det väldigt torftigt för dem när de beskriver att nej, men det erotiska i sig är ofta en besvikelse då för älskaren också. För att det är ganska ointressant för henne. Men sen så är det här, kommer du ihåg att jag pratade om Ertel och hans dogmatismkvot?
Mm. Ja,
att,
visst, de stora orden.
Ja, precis, ja. Alla och ingen, ja, och aldrig och alltid. Det uttryckssättet har de här dramatiska, histrioniska personligheterna. Okay. Så det, liksom, det känns som att det händer mycket, men det är ganska flakt när man säger så. För sanningen är ju inte alltid, utan den är ofta. Och sanningen är inte ingen, utan bara ett fåtal. Så att det tenderar att bli ointressant när man pratar med dem. Men dynamiken runt om, de kan få som en magnetism, att det verkar spännande runt om. Men sen kommer de här känsloutbrotten, de här kraven på omgivningen. Och när vi pratar om kvinnor så är det ju många kvinnor som blir mammor, mm, som får egna barn. Mm. Och den histrioniska personligheten är svår att växa upp med som en mamma. Därför att det är, på ena sidan så brukar de ställa krav och hoppas att barnen liksom ska gå bra, och det ska liksom det här lite ljusiga, det ska manifesteras av deras barn också. Men de kräver att barnen ska i princip uppvakta, ta hand om, bekräfta mamman. Så de vänder det här som jag kallade lite infantila behovet. För att när man är ett litet spädbarn, då har ju varje liten unge, inte bara människobarn. Jag har ju en valp nu i Olga här, men hennes mamma liksom, hon tolererar ju allt. Henne som försvarar sina valpar, hon älskar sina valpar, hon skulle ge sitt liv för dem. Och så är det ju när man är liten. Men redan när man kommer i förskolan liksom, så är man bland jämnåriga. Och då är man inte det här så speciellt som man är för kanske mamma och pappa, kanske även farmor och farfar, mormor och morfar. Utan, och det här, när jag kan ha sagt det tidigare, men när jag har en klient eller en patient eller en medmänniska med den problematiken, och vi har kommit på riktigt god fot med varann, så vi liksom kan, den här människan har självkännedom, så kan jag ju säga det liksom, att åh, vad du har jobbigt, jag förstår liksom, för att du lever i den här ständiga besvikelsen och förvåningen också över att, nej men, att inte alla finns här och tänker och älskar dig, förlåter allt, tycker om allt, förstår allt.
Men det måste ju vara otroligt frustrerande att vara sån, att man tror att, eller att förväntas att man alltid ska vara i centrum, som du säger.
Och de upplever ju sig själva som ett väldigt intressant fall. Alltså jag har haft personer som har sagt, men vi kanske kunde göra en, jag menar, om du analyserar mig så här, och så kunde vi kanske göra en föreläsning där du liksom berättar och jag berättar om mig själv och hur jag är, och så kan du liksom, vad tror du om det? Eller du kan skriva en bok om mig. Alltså att man känner att den egna jaget är så spännande.
Och samtidigt som man då har en sån låg självkänsla, som du sa förut, som man behöver den bekräftelsen hela tiden.
Ja.
Det är verkligen två vågskålar som hela tiden pendlar, måste det vara.
Ja, så är det.
Ja.
Och det är då som vi var inne på förut, att det här märks ofta tidigt i livet. Det vill jag också säga då, att de här barnen, för att det ska gå bra, så behöver de verkligen nästan en pedagogisk hjälp från omgivningen. Så att har man ett barn med den här det är både ett handikapp och en talang, för att är man artist liksom, så vill stå på scenen, så kan det bli en väldigt häftig utstrålning, och man kan använda den här bekräftelsebehovet kanske till att utveckla ett artisteri som vi andra tycker är härligt och spännande att se på. Men att liksom den här personen också ska lyckas i sitt privata liv med bestående relationer i ömsesidighet, då får man nästan hjälpa det här och nästan lära barnet som en policy. Så här gör man, så här gör man inte. Så här får man göra, så här får man inte. Inte säga att det är fel på dig och varför gör du så här, utan säga så här går det till. Så man nästan tränar in, för de saknar det vi kallar samvete, respekt för andra, ömsesidighet, utan de har den här tendensen att de tar över om de får.
Mm.
Och då kan liksom omgivningen, människor runt omkring, vända sig ifrån dem när de blir för jobbiga. Och då blir de ju ledsna. För att de,
förlåt. Om man har den här typen av problem, störning, vad vi nu kallar det. Mm. Kan man bli medveten om det själv och ta in det och arbeta med det? Eller är det liksom någonting som man inte kan se själv när man har den här typen av...
Nej, man vill ju inte se det. Men en intelligent människa, för det finns intelligenta personer här också förstås, kan ju se det. Men genom att de är emotionellt så instabila, känslomässigt så instabila, så varje gång starka känslor tar över, då kan man inte se det.
Mm.
För då blir man alla... Alltså starka känslor är ju härligt eller intensivt att uppleva, men man blir ju dum. Det blir jag och det blir du också när man är i stark. Man blir dummare än annars när man är i affekt.
Det är sant.
Och då kan du tänka dig, om jag hela tiden har det här överdramatiska livsstilen, att jag nästan alltid är på väg upp eller på väg ner i mina känslor. Att då försvinner insikten. Men sen är det när man har... Om man har fått en bra, som det kallas, terapeutisk allians med en medmänniska eller en vänskap för den delen.
Mm.
Och att man då kan prata om det på ett sätt som gör att den här personen kan få självkännedom. Men det är olika. En del slår ju bara ifrån sig också. Och då blir det här att antingen är du med mig eller också är du emot mig.
Mm.
Och då får de sådana här möjliggörare, en och annan följare, kanske en partner som anpassar sig och som kanske börjar dricka eller någonting för att stå ut och döva ner. Att det här är förnedrande att leva som betjänande till den här personen.
Mm.
Men det sorgliga är ju alltså att de ofta blir ensamma i slutändan, just därför att människor drar sig undan.
Mm. Ja, för jag tänkte på ett begrepp som vi har pratat om många gånger, som jag vet att du har använt, ordet social korsett.
Mm.
Och det är väl det de här människorna behöver. Men då, det är som du säger, då krävs det också att det finns människor runt omkring som orkar vara den sociala korsetten och orkar hålla emot.
Mm. För de här känsloutbrotten, de är inte roliga att tas med. De kan bli väldigt intensiva. Och sen just det här lite manipulativa, att de... Ja, men de är lättpåverkade, men de försöker också påverka andra. Och så att på en arbetsplats till exempel, när man har en arbetskamrat med den här problematiken, så tenderar det att bli väldigt... det kan engagera hela arbetsgruppen på ett väldigt jobbigt sätt.
Mm. Ja, spännande och intressant ämne som vi nog skulle kunna prata ännu mycket mer om. Men vi behöver kanske gå vidare lite gärna. Vi har en annan intressant fråga som jag tänkte ta upp med dig, Rigmor, och fråga dig om helt enkelt.
Från en lyssnare?
Ja, absolut, från en lyssnare. Och jag ska ta fram den här bara. Jo, men det är en kvinna som har skrivit till oss, som har beskrivit att hon har alltid varit jätteintresserad av det här med sekter och dysfunktionella relationer och hur det fungerar. Och så när hon själv hamnade i en relation, så hamnade hon just i en dysfunktionell relation med en man som inte var snäll och så vidare. Men så har hon tagit ur det, och så skriver hon så här: jag har tagit mig ur förhållandet, men lever i någon form av eftervåld, och en del av min läkeprocess är att jag vill gärna hjälpa andra. Jag har i många, många år läst väldigt mycket om sekter. Så pass mycket att det inte räcker längre att bara läsa om det. Jag vill göra något av det. Och jag skulle vilja utnyttja min egen erfarenhet och mitt intresse av sekter att hjälpa andra att ta sig ur, eller på något annat sätt hjälpa till. Hur kan man vara till hands, hjälpa till, när man inte är utbildad terapeut eller har någon liknande utbildning? Jag vill bara säga, innan vi svarar på det här, jag kan ju verkligen känna igen mig i det här och förstå. För jag har känt likadant. Det är en del av läkeprocessen att hjälpa, att andra får hjälp av det jag har varit med om. Så blir det, för det, jag tror också att det handlar om att då blir det till någon mening. Man får någonting liksom av det. Dels. Ja. Men vad gör man om man vill hjälpa om man inte har en utbildning?
Då
har erfarenhet.
Ja, men då finns det organisationer.
Mm.
Det finns, eller organisationer kan man kalla det. Det finns en gruppering som heter Hjälpkällan. Och där är det just så att personer som har varit med i ett sektsammanhang möts och delar erfarenheter. Och många behöver som i den perioden också en kontaktperson. För när man går ur en sekt så blir man väldigt ensam. Just därför att man har bränt broarna ofta till vänner från förr och kanske till familjen. Och att då få ha någon vid sin sida som kan förstå under den här processen tillbaka till sin självkännedom, till vanliga relationer och så vidare. Hjälpkällan är en sån. En annan är FRI, alltså föreningen Rädda individen tror jag det står för. Jag har haft kontakt med båda de här hjälporganisationerna tidigare och det finns antagligen fler. Men där behövs verkligen personer som både kan dela med sig och som också där får en slags utbildning av de som har drivit de här. Och det är ofta kloka. Jag har haft väldigt goda erfarenheter av det. Så att ta kontakt med hjälpkällan, FRI eller någon annan sån organisation och fråga i närheten där vår lyssnare bor, och så kommer hon säkert att bli mottagen med tacksamhet.
Och jag kan säga av egen erfarenhet hur viktigt det är att ha någon som förstår en när man lämnar. För det är jätteviktigt, därför att, och även om man har kvar andra relationer utanför så är det svårt, därför att det är svårt för dem att förstå av förklarliga skäl. Och att då få möta någon som kanske har varit i liknande situation. Men som jag beskrev tidigare, jag kan känna igen mig i människor som har varit med om kanske inte alls samma sak, men ändå liknande processer. Och det är liksom någon slags, det är en befrielse att få bli förstådd i det här. Att det är för att någonting som man också känner mycket när man har varit med i något sånt här, det är att man känner sig dum. Man känner sig knäpp. Hur tänker folk om mig? Vad tänker de? Man skäms. Och man vet att människor tycker och tänker saker och säger saker. Och att då ha någon som man kan luta sig mot och som förstår varför, så det inte blir så konstigt hos, tror jag är jätteviktigt för att kunna gå vidare. Tack Rigmor för idag.
Tack Emma och för idag.
Ja, och tack alla lyssnare för att ni har lyssnat på oss och för era mejl. Och fortsätt gärna skriva till oss på sektpodden@gmail.com. Och gå in på Facebook och gilla oss, på Instagram och gilla oss och följ oss där. Så ses vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.